Tack så mycket för förtroendet att få läsa andra kapitlet ur Efesierbrevet. Och då står det så här: också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens sätt och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens barn. Bland dem var vi alla en gång när vi följde våra köttsliga begär och gjorde vad köttet och tankarna ville. Av naturen var vi vredens barn, precis som de andra. Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek, även när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han gjorde oss levande med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus, för att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för oss att vi ska vandra i dem. Kom därför ihåg hur det var tidigare. Ni var födda som hedningar och kallades oomskurna av dem som kallar sig omskurna, med den omskärelse som görs på kroppen av människohand. På den tiden var ni utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel och utan del i förbunden med deras löfte. Ni var utan hopp och utan Gud i världen. Men nu, genom Kristus Jesus, har ni som tidigare var långt borta kommit nära genom Kristi blod. Han är vår frid, han som har gjort de två till ett och rivit skiljemuren, fiendeskapen. I sin kropp har han satt lagen ur kraft med dess bud och stadgar, för att i sig själv göra de båda till en enda ny människa och så skapa frid. Så skulle han försona de båda med Gud i en enda kropp genom korset, där han dödade fiendskapen. Han har kommit och förkunnat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära. Genom honom har vi både i en och samma ande tillträde till Fadern. Därför är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. I honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Och i honom blir också ni sammanbyggda till en boning åt Gud genom anden. Varsågod Anton och fortsätt.
Ja, men stort tack Carl Johan för bibelläsningen. Och jag vill också bara så där i början passa på att tacka dig och flera andra här inne, Carl Johan och Kristina med flera som är med och ber på fredagarna för våra ungdomar. Vi är ju ett gäng ungdomar som träffas på fredagar. Vi kallas ju Voice, om du inte har koll på det. Och då har vi ett gäng äldre ungdomar, om ni vill inte. Ja, det är i alla fall inte ungdomar, ni är äldre helt enkelt. Men ni får välja vad ni vill kalla er. Som jag ber varje fredag. Och det är fantastiskt, för att det gör all skillnad nu jag ber. Och jag är bara så tacksam för att några ungdomar är här. Och vi vill bara säga, från oss tänker jag att vi är så tacksamma för er. Och skulle det vara så att du vill vara med och be också, så är du varmt välkommen att vara där. Jag har en messengergrupp, alltså via Facebook, där man får lite information om vad som händer den fredagen. Så kan man bara få vara med där du är hemifrån och med och be. Så är du intresserad av det, så prata med mig, så löser vi det. Så, nu hoppar vi in i predikan. Jag tänker så här, när man får ett sånt här bra kapitel, för det finns, allt i Bibeln är bra, men det finns liksom de som är sådär riktigt, riktigt bra. När man får ett sånt här bra kapitel, då kan man bara inte missa chansen att få predika om det största och mest fantastiska och det absolut bästa du och jag kan få ta emot som gåva. Nämligen nåden. Guds nåd. Så det tänkte jag att jag ska predika om den här stunden. I världen där vi lever, då finns det ju spelregler hur det funkar. Man får liksom, ja, du får vad du betalar för. Det är där man skördar, där man sår. Det finns som man bäddar, får man ligga. Det finns liksom sådana spelregler att du får vad du förtjänar. Ganska mycket funkar så i vårat samhälle. Men jag älskar att våran Gud, han är inte sån. För han ger oss det vi inte förtjänar. Han ger oss så mycket bättre än det vi förtjänar. Och det är det nåden handlar om. Och nu så ska jag försöka under några minuter att öppna upp då de första 10 verserna framför allt här. I Paulus brev här till de troende. Och han börjar. Jag tänker ni kan få hänga med om du har en bibel och vi kan slänga upp det här bakom mig också. Vers 1-3. Han börjar med att påminna de här troenden han skriver till. Vart de var och vart de befann sig och vart de befann sig i relation och förhållande till Gud innan de hade mött Jesus. Det är där allting börjar. Och då läser vi att också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Paulus säger att till de här troende, innan ni hade mött Jesus, då var ni döda. Han talar om en andlig död. Det är det som har skett när synden har trätt in i ditt och mitt liv. Vi har blivit separerade. De hade blivit separerade från närheten med en helig Gud. Va? De hade inte längre vad som krävdes på grund av syndens intrång i deras liv. De hade inte det som krävdes för att existera i Guds närhet. Och då ledde till andlig död. För Gud är livets källa och blir frånkopplade från honom på det sättet. Då leder det till en andlig död. Och då lämnas ju människan någonstans att försöka navigera i livet själva. Inte som att Gud har släppt taget och struntat i mänskligheten. Men det Paulus beskriver här är hur de på något sätt alla har gått vilse. Han talar om att alla var vi där en gång. Hur alla har gått vilse och försökt själv att pussla ihop livet. Men det har liksom lett till det ena och det andra som det inte var tänkt. Ett liv som de inte var skapade för. Du och jag, vi är skapade, vi är designade för ett liv med Gud. Det gäller varenda en här inne. Och det gäller också de som Paulus talar till här. Så läget är minst sagt allvarligt i beskrivningen om hur det var med dem innan de hade mött Jesus. Innan de hade fått ta del av nåden. Och detsamma gäller oss. Detsamma gäller mig innan jag fick möta Jesus. Men det jag tycker är fantastiskt med den här utläggningen som Paulus gör, det är att det svänger sen från vers 4 och framåt. För då kommer två ord som jag tycker är underbara. Det står, men Gud. Men Gud. Vet du vad jag älskar det där? Men Gud. För det innebär att, okej, han säger att ni var där och det såg mörkt ut. Ni var separerade från Gud. Men det är inte hela eran story. Det är inte hela eran berättelse. Det slutar inte där. Det finns ett men Gud. Och om man bara stannar upp en kort stund där så är ju min bön och önskan att du själv, jag själv och vi som församling skulle få med om flera sådana här men Gud ögonblick den här våren och det här året. Du vet, jag älskar att få höra sådana berättelser när människor berättar om att mitt liv var så här, jag hade kanske inget jobb eller vad det nu är, men Gud gjorde någonting nytt där. Jag var sjuk, men Gud grep in. Och så kan man bygga på med fler sådana berättelser. Jag älskar de berättelserna. Och min bön och förhoppning är att du och jag tillsammans ska få med om sådana men Gud ögonblick va? Den här våren. Och det är möjligt, för vi tillber en levande Gud. Han hör bön. Därför ska vi be sen också tillsammans om en liten stund. Men här går Paulus då in och säger att okej, ert läge innan ni hade mött Jesus, innan ni hade mött nåden, det såg inte så bra ut va? Men det finns ett men Gud. Och det är det som står från vers 4. Han säger, men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med en så stor kärlek att även när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han då har gjort oss levande med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Sen går han vidare från vers 8 och trycker på samma sak igen. Av nåden är ni frälsta genom tron. Inte av er själva. Nej, Guds gåva är det. Inte på grund av några gärningar. För att ingen ska kunna berömma sig. Paulus påminner dem om vart de var, men också vart de är nu och tack vare vem de är där de är. De som var döda har fått nytt liv. Och allt är helt oförtjänt. Men för att Gud älskar dem och har gett oss sin nåd. Gud sände sin enfödde son Jesus hit till jorden. För att dö på det där korset, bära deras synd och skuld, det som separerar dem från Gud, dem, deras, men också dig och mig. Han gjorde det för oss. Och så står det att Jesus bar allting i sin kropp, dog den döden som var vår. För att vi, tack vare att han uppstod på tredje dagen, om vi sätter våran tilltro till honom, så får vi del av nytt liv. Jag tycker det är fantastiskt. Och vi får det inte för att vi fixade till våra liv eller liksom lyckades plocka ihop och pussla ihop det där livet. Nej. Utan som en gåva av nåd. Det är Paulus budskap till dem. Kom ihåg vart ni var och kom ihåg vem som har tagit er dit. Det är inte ni själva, det är inte era egna prestationer att ni lyckades ta er i kragen och fixa till er. Nej, det är av nåd. Tack vare vad Jesus har gjort för er. Han talar flera gånger om, som vi märkte när Carl Johan läste nu, om att ni är i Kristus. Det betyder att om vi är utanför Kristus, då står vi där själva och situationen är allvarlig och svår. Men den som har tagit emot Jesus är i Kristus, är liksom beskrivningen. Och då förändras hela förutsättningen. Då är vi en del av Guds familj och vi tillhör honom. Vi är räddade av nåden. Beskrivningen är, eller det beskrivs som att vi genom Bibeln, att vi är räddade från oss själva, från synden, från trasigheten, från det som på så många olika sätt sliter sönder oss, våra relationer mellan varandra, till oss själva, men också relation till Gud. Vi är räddade från det till ett nytt liv. Ett nytt liv tillsammans med honom. Ett evigt liv bortom döden. Det betyder att vi har hopp bortom döden. Och ett liv som du och jag är designade för att leva. Du vet, ibland så händer det ju även bland oss som har en tro. Många har säkert en tro här inne tillsammans som mig. Att när vi hör om vad människor går igenom eller hur människor lever sina liv, så kanske vi inte säger det, men vi tittar på andra och ibland tänker liksom, ja, Gud skulle behöva hjälpa den där människan. Det där är ganska trasigt där. Vi hör om gängskjutningar och allt vad det är, man tänker, ja, hur har det gått så här snett? Gud skulle verkligen behöva göra någonting där. Vi hör om, vad vet jag, kändisar som har kraschat sitt fjärde äktenskap och tänker, ja, det där var inte så bra jobbat liksom. Så skulle man kunna göra en sån lista hur vi kan titta på andra, peka på andra ibland. Men sanningen är att vi alla har vår liksom beskärda del av trasigheten och synden. Den finns i allas våra liv. Vissa av oss har lyckats liksom sminka över och gömma den med lite andra grejer runt omkring. Men om vi skulle liksom peta lite till och komma in i varandras liv, så skulle vi inse att här finns det en del som inte är som vi själva vill och som det var tänkt. Vi alla är i behov av räddning. Och det kan vara en ganska bra påminnelse ibland för oss. Det är i fall för mig. Att vara försiktig med hur jag tänker om andra, ungefär som att de behöver hjälp, inte jag. För det som skiljer mig möjligtvis, som har en tro, mot andra som inte har en tro, det är inte att jag har fått ihop livet. Om jag på något sätt skulle fått ihop livet, så är det, då är det av nåden. Jag kan inte berömma mig om något, säger Paulus. Och det enda som skiljer mig egentligen, det är att jag har insett att jag behöver hjälp. Och det är därför vi också vill berätta det för andra, att det finns en räddning. Det finns någon som vill rädda dig från något till ett nytt liv tillsammans med honom. Paulus pratar om att ni som var långt borta, lite senare i kapitel 2, ni som var långt borta har nu fått komma nära Gud. Du vet vad, tack vare Jesus så kan du få komma nära Gud. Du kanske tänker att det där är för några andra, eller du har hört om, kanske till och med har du en tro och tänker att så här, ja, jag har ju satt min tro till Jesus, men jag har inte riktigt kommit nära Gud. Vet du vad, du är inbjuden att komma nära honom. Du är designad och skapad för ett liv tillsammans med honom. Och han längtar så otroligt mycket mer efter dig än vad du ens kan ana eller föreställa dig. Va? Vi får komma nära honom när vi är i Kristus, är Paulus budskap. Så får vi leva i den här nåden. Det betyder med andra ord att du och jag, från att vi tar emot Jesus, är det inte att då var det nåd, då blev vi räddare och sen ska vi lyckas liksom lösa livet själva sen, som att det skulle funka bättre efter att vi tagit emot Jesus. Absolut att vi blir förvandlade av honom, och det är av nåd. Men vi får inte ihop hela livet själva, utan resten av livet får vi bara leva i den nåden. Vi får komma med vad vi har till honom, och så vill han göra någonting nytt i ditt och mitt liv. Det är det som är nåd. Vi får tillhöra honom och leva med honom, inte för att vi lyckades fixa till livet efter att vi tog emot honom. Nej, utan bara för att han älskar dig. Och för att han vill ha med dig att göra. Va? Allt är av nåden, för att ingen ska kunna berömma sig, säger Paulus. Och det leder då till den 10:e versen här, efter att vi har läst nu de första 9, även om vi har hoppat något. Då säger Paulus att hans verk är vi, skapade i Kristus, där kom det. I Kristus Jesus, till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Du vet, när vi får komma till Jesus, får ta del av ett nytt liv, ett liv som du har designat för, då är tanken att vi får gå en ny väg. Va? Det är inte att nu går vi tillbaka till det som var förut, utan det öppnas en ny väg, en ny plan, ett nytt liv tillsammans med honom. Och det livet, tänker jag, rimligen innefattar att vi ger vidare det vi också har fått. Va? Jesus, han som vi snackar om en del i den här kyrkan, och det är bra tycker jag att vi gör det och försöker följa. Han säger att vi ska ge som gåva det vi har fått som gåva. Om du och jag har fått ta emot oförtjänt kärlek och nåd, så är det också rimligt att det nya livet innefattar att vi också ger det vidare till andra i våran omgivning. Där vi går fram. Det gäller gentemot varandra i församlingen. Den första församlingen, då, när man läser de första kristna, det var liksom kännetecken. Även om det absolut var lite stökigt och bråkigt på sina håll, så fanns det både en grundplan, och man ser det också tendenserna genomgående i Bibeln, att de älskade varandra. Det är vi tänkt att göra med. Att visa nåd och oförtjänt kärlek till varandra. Men också till andra runt omkring oss. Och nu tänkte jag berätta en story, en verklig händelse som jag läste här om dagen om en man som heter Tony och en kvinna som heter Agnes. tycker den här illustrerar fantastiskt vad en församling är som har fått möta nåden. Tony var en, han var en resande man, han var kristen och han åkte till Hawaii. Han kommer till Hawaii, men då är ju liksom tidszonen lite annorlunda. Så han väljer, när det är natt där, då är han pigg. Så då väljer han att gå in till ett matställe för att få i sig någonting att äta. Klockan är kanske 3 på natten eller någonting. Och när han kommer in där så är det inte många där, men det är ett gäng kvinnor som man får reda på är prostituerade. Och de har jobbat färdigt sitt pass för natten. Liksom. Och han börjar att prata med en av de här unga kvinnorna. Hon heter Agnes. Och det visar sig att Agnes, hon fyller år imorgon. Hon berättar att ingen har någonsin firat mig. Efter ett tag när de har pratat så går Agnes och hennes, ja, de andra kvinnorna som hon var med där, de går hem. Och Tony är kvar. Då frågar han som jobbar där bakom disken, är det okej att om jag ställer till med ett liksom riktigt partaj här imorgon för Agnes? Ett kalas för henne. Och mannen bakom disken säger, ja men absolut, det går väl bra. Fixar du tårta och det andra själv så går det bra. Sagt och gjort så kommer Tony dit dagen efter på kvällen och han har ju inte mycket av liksom material att jobba med, så det är ju kartongbitar som han har skrivit grattis Agnes på och liksom förbereder, och de har fixat en tårta och han på något sätt har han lyckats samla in så att alla de där liksom kvinnorna prostituerade och flera andra bara väller in tidigare än Agnes där för att överraska henne. Och så till slut så kommer ju Agnes in och de bara brister ut i ett grattis Agnes. Och hon bara tappar det helt. Hon har aldrig mött så mycket kärlek i sitt liv någonsin. Hon får en tårta och de säger, blås ut ljusen, du får liksom göra det här man ska få göra. Och hon frågar, får jag ta med den hem, för jag har aldrig fått något sånt här liksom. Kan jag få spara på det här ögonblicket lite längre? Och Tony säger att absolut, det går bra. Så efter ett tag går hon hem med tårtan, så berörd och tagen av all kärlek som hon bara har fått möta av en man och ett gäng som, ja, framförallt den mannen som hon aldrig har träffat mer än bara dagen innan. Liksom. Och när hon har gått så ställer Tony till med ett bönemöte där inne tillsammans med det här gänget kvinnor som inte kanske hade en tro på Jesus, men han börjar berätta att jag tror på en Gud, och han börjar säga att nu ska vi be för henne, för hennes liv, att det ska få vända, att hon ska få möta Jesus och allt det. Så de drar till med värsta bönemötet mitt där liksom 3:30 på natten på det här matstället. Och när han väl avslutar att be, då frågar den här mannen bakom disken, kom, jag visste inte att du var predikant, vilken kyrka tillhör du? Du vet, ibland så får man bara de här rätta orden i stunden. Och Tony får precis rätt ord i den stunden. För att säga, jo du förstår. Jag tillhör en kyrka som ordnar födelsedagskalas för prostituerade 3:30 på natten. Du vet vad, det här är den kyrka Jesus kom för att starta och för att den skulle få utbreda sig. Ett gäng människor som inser sin egen brist och trasighet och allt däremellan, men som har fått möta oförtjänt stor och enorm kärlek från en levande Gud, så att det sen bara liksom sipprar ut till andra människor. Att man bara öser ut ur den källan av kärlek och nåd mot andra människor, oavsett om man tycker att de förtjänar det eller inte. Det är församlingen, det är vad vi är tänkt att vara, både mot varandra mot andra. Paulus talar i slutet av Efesierbrevets andra kapitel om att vi är Guds familj och Guds tempel. Och de där två orden, Guds familj och Guds tempel, det står för någonting. Jag tänker att det står för att vi är tänkta som församling att vara ett uttryck för Guds kärlek och närvaro här i världen. Guds familj, att vi får gestalta hans kärlek, va? Mellan varandra och andra. Och vi är Guds tempel, alltså platsen för Guds närvaro. Vi är hans kärleksfulla närvaro här på jorden. Det är du och jag satt där för att vara. Vi som har fått ta emot kärlek och nåd helt oförtjänt, får sen ge den vidare och vara ett nådens folk. Som Johannes säger, vi älskar därför att han först har älskat oss.